fan, man var ju nykter i morse, men nu började ordna upp sig, vet du.
Jag lovar att bli en sundare och friskare människa under semestern. Allihopa då!
Kanske har det ändå skett en liten förändring i våra semestervanor sedan filmen Sällskapsresan hade premiär 1980. Löftet om att bli en sundare människa under semestern klingar inte riktigt lika falskt numera, när en hel del svenskar ändå väljer sportiga resorter med yoga, mountainbiking och gröna smoothies framför grisfester vid poolkanten. Men solen, den är fortfarande den viktigaste ingrediensen i en lyckad semester, så den vill vi helst inte välja bort. Den klassiska äggklockan för att undvika att bli bränd i solen, ja, den har jag själv använt mig av under plågsamt tråkiga solningssessioner i tonåren. Det kallades att pressa. Att tvinga sig själv att ligga eller sitta i optimal solvinkel under de allra starkaste soltipparna. Trots att det kröp i benen så höll jag mig blickstilla för att få ut det mesta av solens strålar och få en jämn bränna. Särskilt våren var bra, då kunde man få tydlig solbrännegräns på bara en halvtimme som man kunde skryta med. Idag kallas detta för att UV-maxa. Sunt var det knappast, men just då kändes det extremt viktigt med solbränna. Det såg fräscht ut och var betydligt billigare än brun utan sol och morotsolja som man blev orange och fläckig av. När jag för några år sedan ramlade över gamla brev som jag skrev hem från en period i Zambia där jag pressade mer eller mindre varje dag, så var det pinsamt mycket som handlade om vilken nivå min solbränna var på. Kanske inte så intressant för andra att läsa om, men uppenbarligen något som upptog min tonåriga tankeverksamhet. Och också något som det finns spår av idag på min kropp i form av fläckar. Som hittills verkat vara ofarliga, ta i trä. Men sanningen är ju att det där pressandet som många unga ägnade sig åt på 1900-talet är en av orsakerna till att hudcancer idag är en cancerform som ökar. För som alltid när det gäller cancer så är de gamla synderna inte glömda. Frågan är om vi har lärt oss något. Hur många är det som UV-maxar den här våren och hur effektiva är egentligen de solskydd som vi slänger ut tusentals kronor på varje sommar? Vi ska prata om hudcancer i dagens Kropp och själ. Länge en av de där riktiga skräckdiagnoserna, men mitt i alla larm så finns det också ganska goda nyheter. Och som alltid när det handlar om cancer så är det viktigaste att upptäcka saker i tid. Tecknen som tyder på hudcancer är rubriken idag. Välkommen till Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson-Neideman. Hildur Helgadottir, överläkare och cancerforskare i Karolinska sjukhuset och institutet. Vi kan väl börja med de goda nyheterna då ändå. Hudcancern, det som man tidigare sa malignt melanom, var länge en av de dödligaste cancerdiagnoser man kunde få. Men så är det inte längre. Vad är det som har hänt?
Ja, det stämmer, och den goda nyheten är ju det att vi har nu sedan några år tillbaka nya typer av behandlingar, onkologiska behandlingar pratar vi då om, som vi kan ge patienter som får spridd sjukdom. Tidigare var det ju så att om man fick en spridning av sitt melanom så var det mer eller mindre obotbart. Men nu har vi fått behandlingar, både det som vi kallar för immunterapi och också det som vi kallar för målriktad behandling. Och detta är ju då behandlingar som är helt annan princip jämfört med de behandlingar vi haft tidigare, cytostatika eller cellgifter. Och detta är då behandlingar som hjälper många, inte alla, men det att få spridd cancer, då är det nu ungefär hälften som överlever det. Mm. Vilket är ju förstås inte, det är ju inte perfekt långt ifrån, men man kan ju ge ett helt annat hopp än vi kunde tidigare när det i princip inte alls gick att bota.
Nej, för du började med det här 2006. Hur många blev botade då av de här som hade spridd?
Nästan ingen.
Nej.
Ingen, kan man säga. Att det finns ju alltid undantag och då undrar man lite vad det var. Men i princip så ansågs det vara en icke-botbar sjukdom när man fick en spridning. Mm. Men viktigt här också är att framhålla att även om melanom är allvarligt så är det ju fortfarande så att de allra flesta blir botade med en ganska enkel operation. Mm. Utan det vi pratar om nu är ju de som får en spridning av sitt melanom. Mm.
Men kan man kalla det här en medicinsk revolution?
Ja, det får man väl säga. Det var ju ändå så att immunterapin, den fick Nobelpriset 2018. Och så att det anses ju absolut vara en revolution. Det kom ju starkast in först för just melanom, och det finns två anledningar till det. Dels var det ju det att vi hade så lite behandlingar, och då har man ju som ett öppet fält att komma in och prova nya behandlingar. Nummer två är det att melanom är en sjukdom som vi kallar för immunogen, det vill säga en sjukdom som immunsystemet kan reagera på. Och det handlar ju just om de här ultravioletta skadorna, eller det som uppstår av strålbehandling, av strålningen som kommer från solen, är skador på DNA som i sin tur gör att tumörerna har avvikelser som immunsystemet kan känna igen.
Mm. Så att, och immunterapi, det går i korta drag ut på att man på något vis triggar sitt eget immunförsvar?
Ja, det är ju precis så att man får dropp. Oftast är det ett dropp man får var tredje eller var fjärde vecka, och det här droppet innehåller antikroppar som stimulerar ens egna immunceller, så att de, immunsystemet brukar ju känna igen bakterier och virus, men det triggas då igång att hitta de här små olikheterna mellan tumörceller jämfört med friska celler.
Mm. Och det funkar särskilt bra just på melanom?
Ja, det funkar bra på melanom, och faktiskt också i de ganska sällsynta fallen att vi har spridning av annan hudcancer. Eftersom hudcancer är helt enkelt den typen av cancer som har var mest mutationer. Och de här mutationerna, de uppstår som DNA-skador till följd av UV-strålningen.
Mm. Sen det här med målinriktad behandling, det är någonting annat än immunterapi?
Ja, det är en helt annan typ av behandling som vi då tursamt nog fått samtidigt. Men det handlar ju då om att man kan ju nu arvsmassan, hela den mänskliga arvsmassan, och inte minst också på tumörer där det sker specifika förändringar. Och vissa av de här förändringarna kan man ju då på molekylär nivå rikta in behandlingar med små molekyler, och då är det oftast förändringar som gör att cellerna börjar dela sig okontrollerat. Det är de här mutationerna som gör att det blir så. Och de här små molekylerna som man tar på tablettform, de helt enkelt stoppar den här överaktiveringen.
Och det här betyder alltså att det är hälften så många som dör av melanom numera?
Av de som får spridd sjukdom, ja. så är det ungefär de siffrorna vi pratar om.
Det finns ju också förstås då andra former av hudcancer som är mycket vanligare än melanom, och vi ska prata mer om det alldeles strax. För nu ska vi träffa Kalle Franke. Han fick ett litet sår på näsan efter en innebandymatch. Ett sår som aldrig ville läka. Idag lever han med kronisk cancer, och vår reporter Caroline Mattiasen åkte hem till honom.
Smiter man i halvvägs.
Kalle?
Ja, hej Kalle. Det är Caroline.
Välkommen.
Jag är här nere nu. Jag smitt in genom första slussen med en annan.
Jag är i ett lägenhetshus på Gärdet. Här bor Kalle som lever med kronisk cancer. Vid dörren möts jag av hans engelska cocker spaniel.
Hej på dig. Ja, det är ingen fara. Jag har egen hund.
Ja, bra.
Hej.
Lasse.
Lägenheten badar i ljus. Balkongdörren står öppen och frisk luft strömmar in. På tvn rullar en tennismatch. Vi slår oss ner i soffan. Lasse lägger sig och snarkar på golvet.
När märker du som mest att du har cancer?
Alltså numera låter det absurt att säga, men det är typ när jag klär på mig kläderna. För att det är så pass fysiskt ansträngande numera att klä på mig kläderna. Att orka göra det. Dels mentalt, komma upp på morgonen. Men också, det blir en ansträngning. En fysisk ansträngning. Det hör ju på mig och min röst att den är ansträngd. Och att min andning blir väldigt ansträngd. Och det kan man ju då... i det läget så jämför jag mig med hur det var innan. Hur fan kan jag bli, ursäkta språket, hur kan jag bli anfallad av det här? När jag tidigare har varit så pass fysiskt aktiv och tränat och idrottat hela mitt liv helt enkelt.
Innan Kalle blir sjuk lever han, som han själv säger, ett helt normalt liv.
Jag jobbade, jag spelade tennis, spelade paddel, jag spelade innebandy på ganska hög nivå. Hängde med kompisar, tyckte om dansa.
Vad för dans?
Ja, allt möjligt, allt. Det gör jag fortfarande. Allt möjligt, tyckte om att gå ut på krogen. Och jag tyckte om det glada livet, om man säger så.
När Kalle är runt 25 förändras allt. Han är och spelar innebandy när han får en klubba i ansiktet. Det är lätt hänt och inget han tänker så mycket på.
Under innebandymatch så fick jag ett slag på näsan. Så gjorde att jag fick ett sår på näsan. Och alla vet ju liksom sårskorpen läger av sig själv. Man får bara ge det tid. Men den här sårskorpen gjorde inte det. Utan den föll av hela tiden när jag duschade. Och blev lite som en krater. Lite som ett, liksom ett, var ett sår som aldrig läkte.
Var det ett stort sår?
Nej, det var det inte. Det var väl liksom som en, ska man säga, som en ärta. Stod liksom en ärta ungefär. Ja, som ett lite större skrapsår liksom. Av en slump så var jag på ett läkarbesök och då tyckte hon att jag, så då fick jag en remiss till en hudläkare för att gå och kolla det här. För det visade sig då att jag hade basaliom som de då tar bort egentligen med en mindre skalpell.
Men hur kändes det när du får det besked?
Ingenting. Alltså jag kände ingenting för det. Det var, jaha, okej, okay, då sa jag ta bort det. Alltså jag hade noll. Jag liksom visste väldigt lite om hudcancer eller liksom, så jag fick förklarat för mig då så här, det här är ingen fara, det här är någonting som drabbar alla, främst äldre människor då. Men ja, det var ingenting som jag la någon kraft eller vikt vid.
Läkarna skär bort en del av Kalles näsa, men såret kommer tillbaka.
I samband med liksom att man kanske fick någon finne och klämde den och så blir det sår igen, så kom det här tillbaka. Så då fick jag gå tillbaka och göra samma procedur och ta bort lite mer. Jag hade då konstigt bandage över hela liksom huvudet ett tag. Så liksom jag såg lite ut som Batman när jag hade det bandaget. Då var det liksom, jag kunde skämta bort det, eller jag kunde skämta med att jag såg ut som Batman. Eller ja, jag hade ett här på näsan. Det var liksom det. Men så också så här, många som tyckte att det var karaktärsfullt. Och, ja, men du vet, många unga människor söker bekräftelse och likt jag gjorde då också. Att man liksom, okej, okay, jag hittade ett annat sätt att bearbeta det. Var typ genom humor och liksom skämta bort det på något sätt.
Efter flera ingrepp ser läkarna att cancern har spridit sig till Kalles lymfkörtlar under käken. Han är på Karolinska tillsammans med sin sambo när han får beskedet.
Då var vi tysta ganska länge. Jag påverkas ganska mycket av andras reaktioner. Så om någon annan är ledsen, då blir jag också ledsen. Så i samma fall, självklart, så blir hon ledsen. Och vi satt och grät tillsammans tills vi liksom torkade tårarna och gick därifrån. Och sa, okej, nu får vi ta det dag för dag och ta det för vad det är. Så ska vi se till att bli kvitt där. Jag tror att jag borstade av mig. Alltså jag borstade från axlar ganska snabbt. Medan det var tuffare då för min omgivning, tror jag.
Hur sprider det sig?
Alltså om jag ska vara helt ärlig, jag förstår inte riktigt liksom just läkarspråket när de berättar så här, ja, att den här typen av cancer ska inte sprida sig på det här sättet. När de säger det till mig så blir jag liksom, nej, men det verkar ha gjort det så. Jag har haft jävligt otur.
Han sätts in på cellgifter och strålning. Men först måste läkarna operera bort allt som är sjukt i ansiktet. Hur stort område det handlar om vet ingen i förväg. Kalle sövs och rullas in på operation. När han vaknar är han omtöcknad och lite lullig efter bedövningen.
Otroligt törstig, jättetörstig var jag. Och att jag liksom, hela mitt ansikte kändes snett. Att jag liksom var som en Tetris. Alltså att jag liksom var Tetrisblock hade kommit snett i ansiktet. Så jag förstod inte varför. Om det bara var någonting i mitt huvud där och då. Och det fick jag ju förklarat för mig efter. Det vill säga när jag fick träffa läkaren. Utan det var ju, jag satt ju på uppvaket med sköterskor. Och så någon kom fram och liksom så här, hej hej, hur mår du? Sov lite till och så vidare. Men det fick jag ju förklarat för mig av läkarna. Att det kommer bli bättre, men det kommer inte bli fullt återställt. Nerver började prata med varandra, men i och med att de hade tagit bort ganska mycket så visste jag att det inte skulle bli helt återställt. Så som jag har idag är mycket, mycket bättre än vad det var då. Jag ska nästan samtidigt här ta fram min telefon. Mm. Här var ju då... Ja, på den här bilden till exempel, då kan du se Jag var 2013. Mm. Så då kan du också se hur min näsa såg ut efter egentligen ett ingrepp. Mm. Innan jag börjat behandla och innan de har tagit bort, innan jag fått den här stora, vad ska jag säga, diagnosen. Tills då att det såg ut så här.
De har skurit bakom örat, ja, din käke, yes, som går ner på vägen. Halsen.
Och tills, det var ju då liksom innan jag skulle gå in och opereras.
Mm. Det är också en ganska mycket kraftigare Kalle vi ser, ja, på de tidigare bilderna.
Så är det.
Kalle flyttar in hos sina föräldrar. I 9 månader är han sjukskriven och behandlas både i hemmet och på sjukhus.
Och sen började jag jobba igen. Jag kommer ihåg att jag åkte till Miami med min dåvarande arbetsgivare och bara några dagar efter jag var tillbaka från min sjukskrivning. Jag såg ut som en pumpa för att jag var så vätskefylld av alla mediciner liksom. Men, och det tänkte inte jag, titta tillbaka på bilder nu och hur fan kunde jag göra det? Jag såg jag inte liksom så här. Jag var inte redo. Men där och då så ville jag bara komma tillbaka till livet så fort som möjligt. Och mer liksom så här, okej, det här har hänt men nu är det över, jag är tillbaka liksom.
I 5 år går han på kontroller. Det ser bra ut och Kalle återfår sitt liv. Han kommer i sitt livsform. Tills en dag under en träningsmatch på paddelplanen. Kalle känner pulsen stiga.
Jag liksom föll ihop, hade jätteannöd och hög puls. Förstod inte varför. La ingen vikt vid det här, blev lite orolig. Vad fan var det där? Det har jag aldrig känt förut. Så hände det igen vid liksom ett tillfälle, några veckor senare. Och då började jag väl liksom säga, jag måste undersöka det här. Varför blev jag så andfådd snabbt?
Det går ett halvår.
Då var jag stressad över situationen. Varför mår jag som jag mår? Men de hittade ingenting.
Den här gången, när läkaren tittar på Kalles stämband, upptäcker man att det ena är lamt. Cancern har spridit sig ytterligare till lungor, skelett och mjukdelar.
Fan också, inte igen. Hur kunde det här ske? Varför sker det? Är det någonting jag har gjort? Mitt levnadssätt som gör att jag kommer tillbaka på det här sättet och satt sig på det här sättet nu. Men det finns inget svar på det. Det är otur liksom.
Din dotter kommer in i ditt liv.
Ja.
Förändrar hon sättet på hur du tänker på...
Allt, ska jag säga. Ja. Allt.
Ja, men berätta lite.
Nej, men på något sätt så är det liksom så att man vill... Ursäkta, jag blir lite känslosam nu. Man vill liksom inte missa någonting. Det tror jag, ja. Man vill, jag vill vara med. Nu är hon bara 4, hon förstår inte riktigt. Men hon har ju varit med, jag har varit mycket på sjukhus under hennes första år. Liksom sådär. Pappa är hos läkaren, pappa ska till doktorn och bla bla bla. Och att man var som en människa när liksom, jag inte orkar liksom gå uppför pulkabacken för att jag är utmattad. Mentalt och psykiskt är liksom så här, jag lever för mig själv. Självklart jag måste göra det. Men det är liksom genom henne på något sätt. För att man vill vara med.
Sen 1 år tillbaka har Kalle gått på bromsverkande medicin. Men nu fungerar den inte lika bra längre.
Jag ska faktiskt påbörja en immunterapi. Jag vet inte hur min kropp tar emot det. Jag har fått berättat för mig att alla tar emot lite olika. Det kan funka för vissa, det funkar inte för andra. Det som jag har fått sagt är att jag kommer få leva med det här. Är att det är kroniskt, med tanke på att de ser att det ploppar upp hela tiden lite här och var. Så då handlar det om liksom mer att hitta ett sätt då de liksom kan isolera det här, att det kan stanna som det är nu. De här behandlingarna som är ganska... påfrestande, det är oftast det som folk inte orkar, kroppen orkar inte mer. Liksom orkar inte mer med fler behandlingar. Jag tror att det är viktigt att man ser vad man kan göra själv för att påverka sin sjukdomssituation. Vad kan jag göra för att jag ska bli så frisk som möjligt och ha så drägligt liv som möjligt? Handlar det om att äta rätt? Handlar det om att motionera? Jobba mer i min mentala? Ta bort saker i ditt liv som tar energi? Den så vitt. För du har bara ett liv.
Det sa Kalle Franke. Hildur Helgadottir, onkolog, cancerforskare vid Karolinska. Kalle har då inte den här mest ökända sortens hudcancer, melanom, utan basaliom som har spridit sig. Vad är det för sjukdom?
Ja, precis. Basaliom eller basalcellscancer som vi också kallar det. Det är ju en tumörform som är betydligt vanligare än melanom. I Sverige så har vi 6 000 drygt som får melanom varje år. Men siffran för basaliom eller basalcellscancer, den är mer än 50 000 per år som får den. Och de allra flesta med en ganska enkel operation får bort den här typen av tumör och den kommer inte tillbaks. Tyvärr kan man ju bara konstatera där att Kalle har ju haft en väldigt stor otur med sin tumör, eftersom det, som sagt, de allra flesta blir ju botade bara med operation och väldigt sällsynt att den sprider sig. Men som sagt, att alla tumörer är olika, har olika egenskaper, och på så sätt så finns även tumörer som vi egentligen betraktar som nästan godartade. De kan bete sig på det här sättet så att de blir maligna och kan då sprida sig på det här sättet, och då behöver vi ta till andra metoder, strålbehandling, en typ av målriktad behandling som Kalle pratar om. Det är ju då inte den samma som vi använder för melanom, utan faktiskt en helt annan typ som ges då på tablettform. Och sen då också då immunterapi, som är ju då mer eller mindre samma, den typ av immunterapi som jag berättade om tidigare, som vi använder för melanom och annan hudcancer.
Mm. För att i de allra flesta fall så är det här en behandlingsbar cancerform. Basaliom.
Absolut. Mm. Ja, du hör ju på den här siffran, drygt 50 000, och det är ju nästan ingen. Det är otroligt få som dör i den här sjukdomen.
Och vad är den normala behandlingen då som man gör?
En enkel operation. Mm. Men det som är lite besvärligt med den här ändå typen av tumör, att ofta så uppstår den, precis som Kalle, i ansiktet, vid näsan, vid ögonen, munnen. Och detta är ju väldigt känsliga områden förstås.
Bökigt att operera och smärtsamt och bli fulär.
Och det är ju det. Och förstås också synligt för alla. Så att på så sätt är de här tumörerna besvärliga, att de drabbar de här känsliga strukturerna som vi har i ansiktet.
Det här sättet som du började på för honom, att det var ett sår som inte läkte, är det en vanlig variant, eller hur ser den ut?
Ja, man kan säga att när tumören blir lite mer utvecklad, att då blir det ett sår. Och man kan väl tänka sig, nu är detta spekulationer, men ofta är det ju så som i Kalles fall, att det var ett trauma, den här olyckan. Och då är det nog ganska sannolikt att det kanske har funnits en tumör där tidigare, men den har nog inte riktigt gett sig till känna. Men sen så händer det här, det kommer ett sår, och just det här är ju en stor varningsklocka, att det inte läker. Det ska man ju alltid söka för, när man har ett sår som inte på några få veckor läker, så ska man ju titta på det.
Hur ser det annars ut, det här?
Om man nu ska prata om, jag har ju pratat om melanom, hudmelanom, att det är ju oftast, pratar vi om mörka hudförändringar, som kan se ut som ett födelsemärke, men är mörka pigmenterade förändringar. Basalcellscancer brukar ju inte vara det. De kan vara det, men är ju snarare mera hudfärgade, kanske åt det rosa hållet. Det kan vara som en papel, alltså en liten... upphöjd förändring, men kan också bli som ett sår eller en krater som beskrevs här.
Mm. Sen finns det ju en sort till som jag inte ens vågar uttala. Skivepitelcancer.
Ja, det är skivepitelcancer i huden. Mm. Mm. Och då är det ju så att när vi pratar om melanom, då är det ju en tumör som uppstår i pigmentcellerna i melanocyterna. Skivepitelcancer är ju däremot en tumörform som uppstår i själva hudcellen, det vill säga de celler som keratinocyterna som bygger upp huden. Och där kan det, som sagt, det är alltid det att vi pratar om genetiska avvikelser som uppstår, som med tiden då bygger på sig och gör att det blir en malign tumör, och i det här fallet då skivepitelcancer. Skivepitelcancer har vi då ungefär 11-12 000 personer som får varje år. Och den är ju också, som basalcellscancer, ser det ofta i ansiktsstrukturer. Men kan också vara på andra ställen, och den är ju då jämfört med basaltisk cancer lite ändå mera benägen att sprida sig, och då oftast till lymfkörtlar som i halsområdet och så.
Och hur ser de ut?
Lymfkörtelmetastaser, de ser ut som knutor, ärtorknutor under huden.
Men om du har skivepitelcancer, hur ser jag det? Är det mörka fläckar där också?
Nej, eller? Den är inte heller mörk, utan är ju då... Den kan vara mörk, men det typiska är inte det, utan mera, om vi jämför med basalcellscancer, kanske ännu mera benägen att se ut som kraterformad, som ett ytligt sår. Men och också åt det rosa hållet, men oftast inte mörk, utan det mörka är ju mera melanom, även om här finns det alltid undantag också.
Mm. Båda de här då, skivepitel och basalcell, är ju cancer, är ju vanligare då än melanom. Har alla de här cancerformerna med solandet att göra?
Ja, det har de. Alltså på så sätt att sen kan man nästan aldrig på individnivå säga exakt vad det är. Men vi ser ju att för det första så uppstår de här cancertyperna framför allt hos nordeuropeer, eller människor som har nordeuropeiskt påbrå. Och det är ju det här att man är mera solkänslig och bränner sig i solen. Kombination med att just den här kombinationen att man har de här pigmentegenskaperna och solen, och att till exempel kan vi se att man kan ju också få det som kallas för solskador i huden. Och det är ju en form av tidigare premaligna, så inte maligna förändringar. Men just den här kombinationen av känsligt pigment och solexponering vet vi att i våran population ökar risken. Riskspektrumet ser ju helt annorlunda ut här än i södra Europa eller Asien eller Afrika för den delen.
Och när vi använder ordet malign så betyder det att den är elakartad eller...
Ja, när malign är ju ett ord för att beteckna att det är en cancer, en tumör som har utvecklats. Och det är ju en process från att vara en helt frisk och fungerande normal cell tills att det blir en malign tumörcell.
Mm. Vi har en gäst till med i programmet idag, Rickard Brännström, professor i hälsopsykologi vid Karolinska institutet. Idag känner ju väl många, i princip alla, till att solen kan vara skadlig, i alla fall att man ska undvika att bränna sig. Men hur länge har man vetat om det här sambandet mellan cancer och solning?
Jag vet inte exakt hur länge man har känt till det, men i och med att vi har sett den här väldigt tydliga ökningen sen det blev just då vi fick möjlighet att ha längre semester och åka på solsemester, så har vi ju sett den här tydliga ökningen i Sverige under ganska lång tid. Och då blir det uppenbart att någonting har hänt som vi beter oss på ett annat sätt. Men just kopplingen har väl växt fram under...
Hildur säger här nu att hon vet.
Ja, man kan faktiskt säga så att just den här kopplingen gjordes först i Australien. Och det var under sent 70-tal som man började uppmärksamma detta. Och det är ju då lite typiskt eftersom just i Australien då har vi mycket, stor del av befolkningen kommer från de brittiska öarna med det pigmentet som är vanligt där. Och i då helt enkelt tropisk miljö. Så det var forskare där som först gjorde den här kopplingen.
Mm. Men Rickard, vad vet du om hur solvanorna ser ut idag och vad som påverkar dem?
Mm. Det som påverkar solvanorna är ju naturligtvis att för många tycker det finns både positiva och negativa saker med solning. Många uppskattar att vara i solen, inte minst efter en kall vinter, och tycker om att känna solen på huden. Men samtidigt så är ju, som du säger, de flesta känner till att det också finns negativa konsekvenser av att utsätta sig just för solens ultravioletta strålar. Så man gör någon sorts balans kalkyl med negativa positiva effekter, vad är riskerna och där är det nog många som känner att just den här risken för att drabbas av en sjukdom är ganska långt bort. Och det väger liksom i ena skålen, men lite, kanske lite mer svår att greppa. Medan den ganska direkta positiva effekten av att känna solen på huden och kanske få också positiva att man uppskattar en solbränna och sådär är lite mer direkt, och den är den andra skålen. Så att man gör någon sorts balans där. Sen gör ju också folk, har ju också olika vanor, man gör lite som man brukar göra, och då finns det ju många som just det sättet man beter sig i på när sommaren börjar. Sen finns det ju också sociala normer som styr vad vi gör. Vad gör folk generellt? Hur brukar man bete sig, och vad är liksom en normativt sätt att göra på semestern? Mm.
Det har ju pratats väldigt mycket om D-vitamin på senare år. Det behöver vi ju solen till. Så att vi kan ju inte helt undvika den.
Precis, det gör ju inte saken enklare när man ska just göra den här balansräkningen, positiv och negativ. Det finns också positiva effekter, men det krävs då ganska lite exponering av sol för att få den D-vitamin som man behöver. Och det man framförallt ska undvika är just för mycket solexponering. Och där är det lite svårt också, vad är för mycket och var går gränsen? Och där är stor individuella variationer också. Vissa tål solen mycket mer. Har man mörkare pigment eller också bildar pigment lättare, så tål man mer och längre solexponering.
Mm. Man kan ju tycka att eftersom vi har så kort period under året som vi har sol, så borde vi kunna klara det. Det är skillnad om man tänker sig då att man bor i Australien och är väldigt ljus, där man har sol året om. Men det hjälper inte alltså.
Verkligen. Samtidigt så är det ju också, många blandar lite ihop också det här. Man känner ju inte UV-strålarna, utan man känner ju värmestrålarna. Och det är lite svårt då när det är kanske lite kallt ute och det kanske blåser lite grann. Man kanske är på sjön. Man känner inte riktigt hur starka UV-strålarna är. Och det kan ju vara skillnad då om man lever i ett varmare land där man kanske undviker solen naturligt. Speciellt mitt på dagen när UV-strålarna är som starkast, just för att det blir så varmt att vara i solen. Det är ju ofta inte fallet i Sverige. Här i Sverige söker vi oss ofta till solen för att också känna värmen.
Mm. När jag var tonåring så var det ju väldigt trendigt att vara brun. Och de här idealen förändras ju genom tiderna. Påverkar det frekvensen av hudcancer?
Man blir ju kanske inte hudcancer av just en vilja att vara brun, men det är just själva exponeringen.
Ja.
Men absolut, och det varierar lite grann över tid exakt liksom hur brun eller inte brun eller blek man ska vara. Men jag tror det är ett väldigt starkt motiv till att just söka upp solen, speciellt söka upp solen vid olämpliga tillfällen, för det är ju faktiskt helt okej att vara i solen. Men om man bara undviker de timmarna på dygnet som är allra där hon är som allra starkast, speciellt i Sverige där vi har lite svagare sol. Mm. Men just att man söker upp solen gör ju att man kanske lättare bränner sig och utsätter sig för just för mycket.
Men man har väl ändå sett när det gäller småbarn i alla fall att det finns en väldigt mycket större medvetenhet kring. Man ser ju ganska ofta barn med såna här täckande kläder och så på stranden. Mm. Har det skett en större förändring kring attityden till
solen? Det är positivt. I och med att den ökade kunskapen finns nu i befolkningen, så tror jag att folk är bättre att skydda sina barn just under de åren som man har möjlighet att påverka hur de utsätts. Att man skyddar mer och vet att det är viktigt att hålla sig undan solen just under de starkaste timmarna.
Mm. Hur motiverar man 15-åringar med att undvika solen för att du riskerar att få cancer när du är 60?
Mm. Det är svårt att på just den åldersgruppen att tänka på eventuella hälsokonsekvenser av beteendet idag. Men ja, alternativa då. Solljuset har ju också andra negativa effekter. Det ökar ju risken för att huden åldras till exempel. Och man kanske kan försöka ändå argumentera om att försöka att åtminstone hålla den inom en rimlig nivå, alltså försöka undvika dem när solen är som allra starkast och att ta med en viktig hållning till det här, som det har långsiktiga negativa konsekvenser.
Mm. Det som är allra viktigast för alla sortens cancer, det är ju att man upptäcker den i tid. Och vi hör ju då ständigt ändå att vi ska hålla koll på leverfläckar och födelsemärken. Så hur går det till när en hudläkare synar ens prickar? Jag var reporter Caroline Mattiasen tog tag i saken.
Jag är på väg till Älvsjö hudmottagning. Jag ska kolla upp en fläck som kliar. Eller har kliat. Jag är nervös.
Hej! Caroline heter jag. Ja, precis. Jag ska träffa Hassan. Vad är det mer?
Mitt namn är Hassan Kilasli. Jag är hudläkare. Jag har min säte på Karolinska institut, men på vardag jobbar jag på affekt- och hudmottagningen.
Ja, men nu vill jag titta. Var sitter den?
Så här, jag vet att i ungefär januari eller december så kliade det. Det kan ha, antingen har jag också rivit mig eller så har den blött. Jag vet inte, det kan vara så att jag har rivit mig på den.
Mm.
Och det här har jag också lite problem med. Jag är inte säker på vilken av två det är.
Ja, det är inte ovanligt. Därför är du här. Jag tittar gärna på båda.
Det är jättesvårt. Så här har jag har en som är ljusare. Och det är den jag först trodde det var. Nu tar jag upp en fin liten lampa här. Den trodde jag först det var.
Det här kallas för dermatoskop. Och det motsvarar stetoskop för kardiologen. Vi använder dermatoskop. Vi kan förenkla det som ett förstoringsglas. Med stark lampa och stark belysning så att man kan se olika också varianter. Man kan se också blodkärl. Vilka typ av blodkärl har vi i ett födelsemärke? Och om de samma karaktär, olika kärl, det också har prognostisk betydelse.
Mm,
jag börjar titta.
Ja, och vad tittar du efter liksom?
Ja,
för du ser att det är en som är ljusare.
Ja, men jag tittar som jag sa till dig. Är det homogen i resten? Eller sticker den är extra svart, extra stor?
Mm.
Ja, nej, nu tittar jag. Ja, men det tillhör gruppen. Den sticker inte ut på något sätt. Båda.
Jag tycker den är ljus, den ena.
Det ena, om du kommer lite närmare mig. Och den här kommer att lägga emot huden som du känner av nu.
Ja, lite kall ring liksom.
Och då ser jag att den här som är mörkare, den är homogen. Det har samma struktur, samma utseende genom hela förändringar. Den är mindre än 6 mm i storlek i båda måtten. Den ser väldigt snäll ut.
Mm.
Inget avvikande, inga avvikande kär. Sen kan jag titta på den andra som är ljusare. Ja, och det är samma där. Vi har lite utstående mindre klubb. Det har samma blodkär över hela förändringen. Den är mindre än 6 mm, den är max 2 mm i diameter. Ser väldigt snäll ut.
Precis som,
ja, absolut. Och den, i och med att den sticker ut, den kan ha kliat dig.
För att den
sticker ut. Då blir det traumatiserat. Kanske halsband, kragen, allt möjligt. Den är i vägen.
Ja, men okej. Jag brukar ju faktiskt ha halsband.
Mm.
Så det kan vara så enkelt att mitt halsband har legat och kliat på en fläck som står ut lite.
Ja.
Och så har jag gått och oroat mig här att jag har hudcancer.
Precis. Det är inte ovanligt. Det är många som kommer när det är precis, till exempel vid antingen halsen eller under BH eller vid medien eller troskanten. Det här klassiska området. BH-bandet där bak också.
Jag har tagit bort leverfläckar för att de har stört.
Ja.
Alltså, och då tog de med laser.
Ja.
Och då behövde jag inte gå till en vårdcentral innan eller någonting.
Ja, det gillar vi inte.
Det gillar vi inte.
Nej, absolut inte. Eftersom vi har sett när de här hudterapeuter eller laserkliniker, om de inte är läkare, om de inte tittat med dermatoskop, det kan vara ett melanom. Det gillar vi inte. Oftast går det bra, men vi har sett när det inte går bra. Vi vill gärna att någon har tittat och sett att det här inte är farligt, det här inte melanom, det här inte förstadie för melanom. Sen kan man ta bort det.
Dock har jag märkt att de växer ut lite igen.
Ja, vi brukar säga att de har livscykel. Precis så. Vi blir äldre, födelsemärken blir äldre också. Och de mognar dem och kommer ut och sticker ut och tappar färg. Och oftast är de väldigt, väldigt snälla.
Mm. Inget, helt normalt.
Helt normalt.
Mm. Sen ska du få höra en huskur som min mamma gav mig.
Ja.
Och du kanske får en chock. Nej, men jag har ju en annan här. Och det är ju bara som en liten fettknöl.
Ja.
Den var ju mörk för ett par år sedan.
Får jag titta på den?
Varsågod.
Nej, men det är en trädromalt nervus. Ja.
Ja, den var mörk. Sen så sa min mamma att jag kunde ta bort den genom att ha bikarbonat på. Mättiga.
Mm.
Och då så blev det ju mer som ett sår. Mm. Och så...
Tappade färgen.
Ja, det är ju yttre lagret försvann ju.
Mm.
Vad tycker vi om det?
Som den första. Jag skulle vilja att någon tittar först med dermatoskop innan man börjar elaborera med sitt födelsemärke. Om ett födelsemärke har pigment, då har vi stor respekt för dig. Man ska titta först. Eftersom det du gjorde egentligen att du bråkade med födelsemärket aktiv, då kom i min försvaret och jobbade med den och uppenbarligen ätit upp pigmentet. Men vi vet inte vad det var. Var det godartat? Var det inte godartat? Sannolikt, det är godartat inget. Men jag som hudläkare, jag har stor respekt för födelsemärke och alla borde göra det.
Hur gör jag en bra leverflexkoll på mig, eller födelsemärkeskoll?
Jag tycker en gång per månad man ska stå framför en helkroppsspegel, titta lite översiktligt. Är det något som jag inte känner igen? Den här är din. Du behöver inte veta varenda födelsemärke. Men om du lär dig att titta översiktligt, då kommer du att se om det är något som är avvikande. Och sen absolut, ryggen är inte lätt. Jag brukar säga att kvinnlig partner i det sammanhang är väldigt bra. Eftersom kvinnor har bättre öga för förändringar. De är mer uppmärksamma. Det ingår i med det här rutiner man smörjer sig med SPF och har koll på sina förändringar betydligt mer än män generellt.
Vad ska jag be min partner att leta efter?
Samma där, födelsemärke som ändrat karaktär inom kort tid. Det är absolut viktigast. Sår som inte läker, förändring som växer och blir större och större. Ja, då ska man titta.
Och färgen?
Färgen, absolut. De mörka, svarta, extra viktiga. Annars är röda. Men då behöver man ha dermatoskop när man tittar. För dig och din partner, du kommer inte kunna avgöra vad i vad. Men då ska man vända sig till husläkare.
Är det någon bra idé att ta bilder på sig själv?
Ja, båda och. Om du tar bild och kommer obsessa över, då vill jag inte att du gör det. Men att du tar en bild så att du lätt hjälper dig att titta om en månad, ja gärna, varför inte?
Man ska inte bli tokig.
Nej, precis. Man får inte tappa livsglädje och vardagen. Det är det som är viktigt. Eftersom alla får förändringar och inte alla förändringar som är någonting.
Sam Polesi, docent och överläkare hudkliniken Sahlgrenska och Göteborgs universitet, forskar om AI-användning och hudcancer. Det vi hörde här var ju en klassisk läkarundersökning av födelsemärken. Hur mycket av det här kommer AI att kunna göra i en mycket snar framtid?
Stort tack för att jag får lov att vara här. Här kommer AI spela en avgörande roll i framtidens hälso- och sjukvårdsklimat och i synnerhet inom hud- och könssjukvård verkligen. Och det finns redan idag sådana här appar som finns tillgängliga och som främst riktar sig till vårdcentralsläkare. Min forskning handlar ju mer om, i den situationen som Hassan var, om han skulle misstänka ett melanom i huden så skulle han kunna använda den tillämpningen som vi beforskar för att avgöra om det misstänkta melanomet är invasivt, det vill säga med risk för spridning i kroppen, eller melanom in situ, det vill säga ett förstadium till melanom. Och varför är det nu viktigt? Jo, det är ju viktigt för att dels informationen som vi ger till våra patienter innan operation och vilken marginal som vi väljer runt omkring och hur vi ska prioritera inom hälso- och sjukvården.
Mm.
Det är jätteviktigt tycker jag som kliniker och forskare att introduktionen av AI-teknik inom hälso- och sjukvård ska rimma med de kloka kliniska valen. Det tycker jag är ett kärnord i sammanhanget.
För det har ju pratat väldigt mycket om fördelar med AI just i såna här sammanhang. Att kunna läsa av bilder till exempel. Ser du stora fördelar med det eller några nackdelar?
Det är en jätteviktig fråga. Det är en stor fördel om vi kan spetsa och förstärka hudläkares kapacitet att sätta korrekt diagnos, så är det en jättestor fördel. Men om vi exempelvis accepterar att de här apparna infiltreras i samhället och används okritiskt av våra samhällsmedborgare som fotar varenda fläck, då riskerar vi att få en efterfrågestyrd vård som riskerar att få en hel del undanträngningseffekter inom hälso- och sjukvården. Många av de här patienterna kommer uppsöka vården och vara mycket, mycket oroliga.
Mm. Ja, för det finns ju redan idag alltså appar som privatpersoner kan använda sig av för att undersöka sina födelsemärken.
Det stämmer, men de apparna som finns tillgängliga på marknaden idag, de är inte CE-märkta och ännu mer, de rimmar inte med svensk hälso- och sjukvård, hur vi har konstruerat vårt hälso- och sjukvårdssystem.
Mm. Men menar du att vi inte ska springa och kolla våra prickar allt för ofta?
Nej. Om du har en individ som är uppvuxen på 50-60-talet på västkusten som har inte tagit del av solskyddsråd, så kommer du, om du lyfter på täcket, upptäcka mycket hudcancer. Du kommer upptäcka farlig hudcancer och du kommer upptäcka helt ofarlig hudcancer. Det är jätteviktigt att vi måste identifiera korrekt hudcancer och den som är potentiellt skadlig och dödlig. Och här tror jag AI kommer spela stor roll också. Men återigen, om vi idag använder AI på varje fläck, då kommer vi hitta, så att säga, inom citationstecken, onödig hudcancer för tidigt.
Mm. Men hitta i tid, det är väl precis det man vill?
Avseende melanom, så, det stämmer. Avseende melanom så är detta viktigt. Men avseende annan typ av hudcancer som också Hildur och du diskuterade tidigare. Där är det viktigt att också göra en helhetsbedömning. Hur passar den här hudcancern in i övrigt, i patientens övriga situation? Var på kroppen är den? Är det lämpligt att exempelvis följa upp istället för att operera? Så det är sådana kritiska frågor som också är viktiga att ställa sig.
Mm. Du håller på och forskar på AI och vad jag förstår har fått fram två användningsområden där AI skulle kunna vara väldigt bra. Vad är det för sorts användningsområden?
Jo, det är just den här preoperativa bedömningen eller avgöra hur tjockt ett misstänkt melanom är innan operation. Så det är en tillämpning och det beforskar vi. Och dessutom så i en annan helt separat forskningsstudie som är mer på akademisk stadie, så tar vi användning av svenska hälso- och sjukvårdsregister som samlas in via Socialstyrelsen eller Statistiska centralbyrån. Alla de här registerdata som alla medborgare hamnar i när de uppsöker hälso- och sjukvården. Vi tar så hand om den datan och så använder vi den för att skapa en riskscore för risken att insjukna i melanom inom 5 år. Och då har vi använt hela den vuxna svenska befolkningen. Och då kan vi identifiera individer som baserat på registeravtrycket löper en ökad risk i att få melanom. Mm. Och det här skulle kunna så att säga duka bordet för en selektiv melanomscreening i den svenska befolkningen på sikt. Men återigen, det här är väldigt mycket på forskningsnivå ännu. Men jag tror det är en klok tillämpning.
Mm. För idag görs det ingen allmän screening kring hudcancer.
Det görs inte det.
Nej. Hur ser du på det?
Är det rimligt? Problematiskt.
Mm.
För det är också som så att de vi bjuder in måste ju i så fall komma och vi måste göra kostnadsekonomiska beräkningar och sådana här studier måste göras i den svenska kontexten eller i det nordiska hälso- och sjukvårdssystemet. Vi kan inte använda oss automatiskt av amerikanska eller tyska studier utan vi måste göra sådana här studier i Sverige. Men jag tror återigen att använda historiska hälso- och sjukvårdsdata som finns i register kan vara en viktig pusselbit för att bjuda in, så att säga, investeringstecken, rätt medborgare för den här typen av screeningverksamhet.
Mm. Rickard Brännström, professor i hälsopsykologi, finns fortfarande med liksom Hildur Helgadotter, cancerläkare och forskare. Vad tänker ni är det viktigaste för att minska antalet hudcancerfall? Vad säger du, Rickard?
Nej, men det är ju en speciell cancer på det sättet. Det finns en väldigt tydlig riskfaktor och det går att påverka. Så jag tror absolut att man får fortsätta och det finns ju då vissa positiva tecken ändå på att vi är lite bättre i varje fall skydda de allra yngsta. Men att fortsätta informera om att det här är en viktig och växande cancerform och det finns ett tydligt liksom, beteendemässigt riskfaktor som vi kan påverka. Vi kan undvika att exponeras för mycket.
Mm, vad tänker du om det här att det finns en risk för att vi överbehandlar om vi börjar gå igenom alla våra fläckar?
Mm. Det är naturligtvis en balans man får göra. Hur mycket ska att informera? Det finns ju ändå viss information som gör att man kan identifiera på tidigt stadium de fläckar som måste eller bör liksom gå vidare till undersökning. Men det finns också vissa tecken där helt ovanliga fläckar. Hur ser en helt ovanlig fläck ut? Och det kan man nog informera mer om för att just undvika att folk överutnyttjar vården.
Ja, precis. Hildur Helgadotter, vad tänker du?
Jo, jag tänker ju att det är ju så att fortfarande är det så att vi ser en kraftig incidensökning, alltså ökning i insjuknandet av all hudcancer i Sverige.
Antalet fall ökar.
Antalet fall år för år. Men däremot så har vi ju nyligen visat att från 2015 och framåt så har det skett en vändning hos unga vuxna. 20 plus, 30 plus och 40 plus. Och där ser vi att det var ett kulmen 2015 och sen går incidensen nedåt. Och detta kopplar vi då till just det här att från 90-talet och framåt då blev det här, kom den här medvetenheten också till Sverige. Strålsäkerhetsmyndigheten och Cancerfonden började med de första kampanjerna, Sola säkert-kampanjen som var en nationell kampanj där framförallt också man skulle skydda sig i solen, föräldrar skulle se till att barnen inte brände sig. Och det är ju så att vi ser ju inte det längre att barn bränner sig på samma sätt som det gjordes tidigare.
Så det har ändå skett en väldigt positiv utveckling på det.
Och det tror vi är ju det som nu när de har blivit vuxna att det går ner. Och för att kunna se att den här minskningen fortsätter, då måste vi fortsätta att anamma det här. Och till exempel den här nya TikTok-trenden, man ska ut och maxa, använda UV-index-appar för att maxa istället för att skydda sig. Då är jag rädd för att den här vändningen inte kommer hålla i sig. Så det är
Det finns ju också en liksom motrörelse mot solskydd och solglasögon och allt sånt där på vissa sociala medier, att det är liksom naturligt med solen.
Ja, det är ju vårt samhälle som vi lever i idag med sociala medier, allt från att vara emot virus och annat, att det blir alltid motpoler mot det mesta. Och ofta är det kanske de som uttalar sig mest som vet egentligen vad minst, får man väl ändå sammanfatta det med.
Men generna har väl också en ganska stor betydelse, det är väl inte bara solandet?
Generna är jätteviktiga.
Hur viktiga är de i det här?
Ja, alltså det är ju så att generna är avgörande på så sätt att det är ju faktiskt gener som styrt vårt pigment. Och det är ju ärftliga gener, men det är inte så att det är en gen, utan det är flera olika gener som styr hårfärg, hudfärg, ögonfärg, hur lätt man bränner sig, fräknar, födelsemärken och så vidare. Och det då i kombination med exponeringen, så hudcancer är ju den hudtumör som har varit starkast, både en ärftlig faktor och en faktor från omgivningen. Så det är speciellt för hudcancer.
Men om vi återkopplar till det här som Sam pratade om, att man skulle kunna göra så här riktade screeningar då mot folk som har... Finns det några speciella gener förutom då det synliga, röd, lätt och så?
Så här, att säga att vi inte har någon screening alls, att det är ju lite då sanning med modifikation. Ja, inga studier. Själva syftet med att ha ett screeningprogram är att minska dödligheten i en sjukdom. Det har man aldrig kunnat visa att man gör med melanom eller hudcancerscreening. Och det handlar ju mycket om att hudcancern sitter ju ute på kroppen. Och ofta är det patienterna själva som ändå identifierar dem. Men det vi gör är att vi identifierar riskgrupper. Det är de med familjärt melanom, de som redan har haft olika typer av hudcancer, de som har mycket solskador i huden, immunsupprimerade individer. De går in i screeningprogram som vi har där. Ja, vi bland annat har väldigt tydlig uppföljning för dem med familjärt melanom, det vill säga de som har flera melanom i sin familj.
Mm. Men om man nu är då lite åt riskhållet här då, lite förhöjd risk. I Sverige är 50 den högsta solskyddsfaktorn. I andra länder har de andra grejer. I Japan har de någon annan faktor också, och det finns högre faktorer. Hur bra skydd är de här solskyddsmedlen?
Alltså solskydd 50, det är ju ett väldigt bra solskydd om man bara ser till den siffran. Men däremot är det ju så att kläder och skugga och tid på dagen är ändå alltid ett bättre skydd, för att det är ju i princip praktiskt omöjligt att uppnå och vidhålla det skyddet över en hel dag och för hela kroppen. För det är så mycket kräm som behövs, att för de flesta så känns det inte bekvämt. Det behöver vara på stora delar av kroppen, så att det är nästan omöjligt att uppnå det. Så att oavsett om man har 50 eller de här högre som egentligen används ja, det är ju mera speciella solskydd som används inom sjukvården för människor som absolut inte får utsätta sig på grund av sjukdomar eller läkemedel. Utan 50 är bra, men det ska användas som ett komplement med kläder, skugga och tid på dagen.
Mm. Men det är ändå värt att införskaffa ett solskydd om man tänker vara ute lite.
Definitivt, för att man kan ju aldrig kanske skydda sig helt med de metoder som jag nämnde.
Nej. Det får bli sista ordet. Tack så mycket, Hildur Helgadottir, överläkare och cancerforskare Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet. Sam Polesi, docent och överläkare i hudkliniken Sahlgrenska och Göteborgs universitet. Rickard Brännström, professor i hälsopsykologi Karolinska institutet. Vi har också hört Kalle Franke och hudläkaren Hassan Kilasi. Reporter idag var Caroline Mattiasen. Nästa vecka handlar det om att bygga muskler med hjälp av kreatin. Är tillskott den nya PT:n? Det blir mer om bulliga muskler och skrotlyftande i nästa veckas program. Dagens producent är Linnea Wannefors, tekniker Astrid Ankarkrona. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. På återhörande.
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.